Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Hej, Andreas Johansson på DI:s nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Analyspodden som är Dagens Industris analysredaktions etermediaforum kan man säga. Jag heter Ulf Pettersson och med mig på andra sidan linjen har jag Felicia. Hejsan Felicia.
Hej Ulf.
Hur är det dessa båda dagar?
Jo då, det är helt okej. Men man får ju lite så här verklighetschock ibland. Jag sitter och tittar på ett BNP-utskick från Storbritannien. Den brittiska ekonomin ska alltså ha krympt med strax över 20% i april. Det är ju en sån där siffra som är helt bisarr egentligen, men som man nästan har vant sig vid nu. Så jag har lite den här, en lite märklig morgon kan man säga. Hur är det med dig?
Det är bra, det är fredag, en vecka kvar innan semestern. Marknaden har vänt ner igen kan man väl säga. Vi har haft en fantastisk uppgång sedan 23 mars då vi bottnade. Men nu börjar det vackla lite igen, så det tycker jag vi ska prata om. Och anledningen till börsfallet vi har haft den här veckan, nu på fredag är det väl inte så farligt, men det var värre i torsdags, är ju mycket det som kommer från ditt område, nämligen Fed-beslutet i veckan som jag tror kanske var det största som har hänt. Ska vi börja där kanske? Vad var det som Powell egentligen sa och som fick börsen att rasa och oljepriset att falla med, vad var det, 10% eller något sånt där? Vad var det som hände egentligen?
Det tycker jag fortfarande är en väldigt bra fråga. För att jag satt och kollade på presskonferensen och tyckte egentligen inte att det sades någonting som stack ut så himla mycket. Alltså om vi går till själva räntebeskedet så var det precis som väntat. Man levererar ingenting på räntorna och egentligen inget större kring obligationsköpen heller, annat än att man kan notera att man ändrar formuleringen lite så att nu säger man att man ska fortsätta med obligationsköpen i åtminstone den nuvarande takten. Det är till och med en lite duvaktigare formulering jämfört med innan. Och de prognoser som man kommer, för jag har ju inte lämnat några prognoser på ett tag nu, för man tyckte sig inte riktigt ha möjligheten att göra det. Det visar verkligen på ett rejält tapp i år på över 6%, men däremot en ganska ordentlig återhämtning på 5% till nästa år. Om man jämför med en del mer pessimistiska prognosmakare så är det ändå, det faktum att man ser en rejäl återhämtning nästa år är ändå ganska optimistiskt. Då gör man ju något sorts antagande kring att vi förblir den värsta fasen, det kommer inte en andra våg som blir lika illa som det här. Allt det där är ändå ganska, det hade kunnat vara mycket, mycket värre. Och om det lutade åt något håll så lutade det åt det duvaktiga, alltså att man skulle liksom, att man ska vänta sig ännu mjukare penningpolitik framöver. Och ändå så var det som att börserna liksom, det räckte inte alls. Och det tycker jag är lite fascinerande. Jag tror att det säger mer om vad som har drivit sluttampen på den här uppgången kanske än något annat. Att man liksom, allt annat än att leverera ett helt nytt sätt att se på obligationsköpen i form av liksom obegränsat så länge räntorna inte ligger kring en viss nivå. Det här pratas om ett räntetak. Liksom. Allt utom det var nog dömt att bli en besvikelse, lite oavsett vad Fed gjorde. Jag vet inte vad du säger om den här uppgången som vi har haft. Det känns som att den har gått kanske lite väl långt på slutet. Vi har ju pratat om det tidigare.
Jo, så är det ju. Och vad det gäller finansmarknaden så den är så att säga på något sätt omättlig. Det spelar egentligen ingen roll vad centralbankerna ger marknaden ibland, utan den vill alltid ha mer. Och så att säga, så det är liksom inte nivån utan liksom, ska vi säga, rörelsen i beskeden som är grejen här. Och då såg de väl kanske att ett tak hade nåtts från Fed lite grann, och då blev de besvikna. Kan de inte göra ännu mer i framtiden? Men sen så ligger det nog mycket i att marknaden steg så väldigt kraftigt här. Den gick ju nästan 40%, och vi hade ju faktiskt all time high på Nasdaq-börsen, vilket jag tycker är helt fantastiskt hur man kan ha det. Jag menar, okej, att coronapandemin man kanske tror att den kommer liksom ta slut nästa år och vi kommer få så att säga en bra tillväxt nästa år, som Fed trodde på 5% som du sa, men likväl att vi ska liksom ha all time high nu med över 40 miljoner amerikanska arbetslösa amerikanare och 10% arbetslöshet är vi på väg i alla fall till i Sverige. Det är klart att det kommer sätta saker och ting i obalans. Så det är det här TINA som man pratar om, det här hela tiden TINA, there is no alternatives, och det där är ju ett väldigt, har man liksom inget bättre argument till att köpa aktien att det inte finns något annat att köpa. Det är liksom, det känns som att man har liksom gett upp sin analys på något sätt då, att man liksom, man kan inte bara leva på en skoldans, det finns ingenting, jag bara tar någon oavsett liksom vad jag tycker och tänker om personen i fråga. Det är liksom, det känns inte som det är ett hållbart sätt att tänka. Och så fick vi, sen så blir det lite vinsthemtagningar. Jag tror att man, vi får se hur långt ner denna vågs börsnedgång går. Det tror jag avgörs dels vad centralbankerna gör, men kanske i ännu högre grad att vi är tillbaka till de här coronasiffrorna. Om vi ser ökade fall igen och sånt där. Så jag tror att det är dags att börja liksom, nu var det faktiskt ett tag sedan jag var inne på de här sidorna som mäter antalet döda och sjuka i varenda land i världen. Det är kanske dags att börja titta på de där hemsidorna igen som kommer vara så att säga, en avgörande bussfaktor.
Ja, jag har hållit litet öga på det. Inte så noga som man kanske gjorde här i februari-mars när jag satt och tittade på den här klassiska John Hopkins-sidan i princip i realtid. Men man har ju sett vissa kanske föraningar på att det skulle kunna stiga, framförallt i vissa delar av USA har det varit fokus på de senaste dagarna. Några av delstaterna i de södra delarna av landet där man ser vissa första tecken. Jag tycker överlag att man ska vara, som en icke epidemiologiskt kunnig person, så ska man överlag vara försiktig med att dra slutsatser. Men man kan väl säga så här att det känns ju som att om det som driver alltihop är TINA, och centralbankerna gärna nu tar en paus och inväntar lite mer data, vilket jag tycker känns helt rimligt att man gör, bara ur ett makroperspektiv. Då finns det väl antagligen mycket mer slagsida i just det, när det kommer negativa grejer i nyhetsflödet så kommer det kunna slå igenom mycket mer igen, lite som vi såg tidigare under våren. Så det är både ju för kanske en spännande men lite obehaglig sommar. För jag tror inte att, om vi tar Fed som ju någonstans är den centralbank som alla tittar på, de är ju lite känsliga för vad som händer på börsen, såklart. Men jag tror inte att den grundläggande bilden har förändrats så mycket för deras del. De vill nog fortfarande invänta septembermötet innan de kommer med några nya större besked. Visst, det kan komma som utspel här och där från enskilda ledamöter. Men utan, med mindre än att det blir liksom en riktigt volatilt för de finansiella marknaderna, då räcker det inte med fallande aktiekurser. Så tror jag inte att vi kan vänta oss liksom det vi såg i våras när de kom hela tiden med nya grejer mellan mötena. Det är inte riktigt grogrund för det om man bara tittar på makrodatan, vilket någonstans är det de ändå ska göra. Jag förstår att även Fed tittar på börsen och är orolig för den, men man kan inte styra så mycket av den. Då har man lite abdikerat det man egentligen är satt att göra, och ja, en sån utveckling är inte riktigt önskvärd, tycker jag.
Nej, det håller med om. Det som är lite, nu kommer ju liksom fokus var på Q2 och hur illa det blir, och vi har sett lite rapporter då från sådana som har brutna räkenskapsår att det kostar mycket pengar och tar mycket på resultatet. Men det som är lite jobbigt för svenska börsbolag här, det är ju att vi har haft en ganska rejäl kronförstärkning. Alltså i alla andra finanskriser, ja, nu ska jag inte liksom, men de som jag kommer ihåg egentligen från 90-talet och framåt, så har vi alltid haft en försvagad krona, och det fick vi väl kanske lite grann här i början också. Men nu är den ju på drygt 9 spänn mot dollarn här, och det där som har varit så att säga ett sätt att återhämta ekonomin i Sverige med valutagynnad återhämtning ser inte ut att inträffa denna gången. Så jag tror att det kan bli lite jobbigare för börsbolagen just att komma tillbaka när man inte har liksom en valutafördel.
Ja, precis. Jag håller med. Att det är ju inte bara börsbolagen, utan även om man tänker liksom på Riksbanken, så är ju det här med kronförstärkningen lite av ett problem. Och det är intressant, för som du säger, normalt sett så försvagas ju kronan i ekonomiska kriser. Och den dras ofta med av sentimentet. Det är ju en liten känslig valuta. Liksom. En del av det, det här har ju Viktor Munkhammar, vår kollega, varit inne ganska mycket på. Eller han driver ju rätt hårt den här grejen att Sverige är inte längre egentligen ett lågränteland om man ser relativt resten av världen. Och det är klart att det spelar in här. Nu ligger vi på 0% och det är många andra som ligger där också.
Nu ligger vi på höga 0%.
Ja, precis. Exakt. Med mindre utsikter för en räntesänkning än kanske på en del andra håll. Så det där är nog... Nog kan kronan fortfarande dras med. Om vi tänker oss att det ska bli mer volatilt, mer osäkert, vi får en ny lite större sättning globalt sett på aktiemarknaderna, då kan kronan dras med i det. Men någon större förstärkning är lite svår, eller förlåt, för större försvagning menar jag såklart, är lite svårt att se så länge det inte är något mer fundamentalt som förändras. Så det, ja, det är ett problem vi får leva med.
Det som har hänt i veckan här... Vi har haft en hel del såna här riktade emissioner, vilket är lite intressant. Jag tror att emissioner kommer vara en stor grej här framöver, och man ser ju hur olika stora aktörer laddar för det. Jag intervjuade AMFs kapitalförvaltningschef för några veckor sedan som hade satt upp 5 miljarder skulle de investera i så att säga coronarelaterade investeringar som kommer här lite utanför det de brukar göra. Och AMF var även med nu i SCB, en nyhet som vi spräckte här, eller Anna Ekelund och så spräckte igår, då att SCB och AMF tillsammans med FAM, då Wallenbergs stiftelserna, ska investera. Så det var 3,5 miljard i mindre bolag som behöver aktiekapital och inte bara lånat kapital. Och det där är intressant, det visar för att vi finns styrkor som kan häva en coronakris framöver. Så det är en intressant, och jag tror att det kommer mycket emissioner som sagt, och att det kommer styra börsen. Och normalt sett är då emissioner dåligt för aktiemarknaden, så det är en liten farhåga. Sen i veckan här så var väl en stor grej var ju Björn Rosengrens premiär som ABB-chef och hans webbsända presentation av sina första 101 dagar på jobbet. Så det var lite intressant att se.
Ja, vad var takeawayen där? Vad var det mest intressanta, tycker du?
De höll fast vid sina olika finansiella mål, så det var inte det. Men det var ändå liksom marknaden kanske framförallt.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se/företag och jämför själv.
Svidea. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Allt utländska investerare fick en bild av den här Björn Rosengren som vi i Sverige känner igen väl då från Sandvik-tiden och även tidigare uppgifter han har haft. Han är ju en decentraliseringsfantast och ska då liksom decentralisera detta ganska snåriga ABB. Och jag tror att det är rätt väg att gå. Det är ingen lätt väg att gå, men det är rätt väg att gå. Aktiemarknaden verkade gilla. Det var en ganska avslappnad Björn Rosengren på den här presentationen. Jag tycker det var ganska kul att se. Och ABB-kursen steg ett par procent på den här presentationen. Men vi får se, han laddade också. Det är väl Fed som har möte i september. ABB har ett styrelsemöte i september, berättade han. Och då ska han så att säga komma med mer konkreta fakta kring vad han ska behålla inom ABB. Vad han ska utveckla och vad han ska avveckla genom att sälja verksamheter. Då. De, så att säga, det ska bli ett helt decentraliserat bolag där det kommer bestå av 4 stycken. Affärsområden som ska vara helt fristående verksamheter med egen balansräkning, egen resultaträkning och allting. Och det kommer ju underlätta försäljningar och även tilläggsköp också. Så det, jag tror att det är rätt väg att gå. Det ska bli intressant. Det kommer nog ta ett par, tre år här, men han har ju stort stöd från inte minst Christer Gardell på CVN som är storägare i ABB. Så det kommer nog bli någonting som vi kommer har anledningen att återkomma till i poddsändningen och i tidningen här under hösten.
Finns det något särskilt på önskelistan i termen om man ska sälja och köpa?
De gjorde ju en väldigt stor grej när man sålde Power Grids här för 100 miljarder till Hitachi, japanska Hitachi. Det kan finnas ytterligare delar, men kanske inte så stora delar, utan det är nog mer på divisionsnivå i så fall. Grejen är ju att ABB är inne i väldigt mycket intressanta framtidsområden som digitalisering, robotisering, elektrifiering och sånt där. Jag tror att man måste så att säga kraftsamla och satsa på någon av de här och inte så att säga halvhjärtat försöka satsa på alla och dessutom ha en ganska stor överbyggnad. Så det är lite... Ja, vi får se vad han kommer fram till, vad Björn Rosengren tycker har mest intressantast framtidsutsikter. Ja, det var väl det.
Mm. Ja, men det låter som att det kan bli spännande framöver, inte bara i höst utan under en längre tid då.
Ja, och det är ganska kul också. Man märkte här att det är inte, men det känns som att ABB blir lite mer svensk igen på något sätt. Det kommer vara lite, jag tror att det kommer göra att vi kommer skriva lite mer att det är en svensk vd och att det liksom, ja, det blir det, tidigare känns det som att ABB har flyttats bort och blivit ett europeiskt eller schweiziskt bolag eller något sånt där, mer än ett svenskt. Men nu är det lite Sverige igen. Wallenberg är ju största ägare och Cevian är också stora. Något annat då som du har tänkt för veckan eller som du tänker för nästkommande vecka?
Ja, alltså nästa vecka är faktiskt... Det händer saker på makrofronten, men med den liksom standard man har satt här under våren så ser det ut att vara en hyfsat lugn vecka. Jag ska faktiskt vara ledig egentligen, men några grejer som jag ändå kommer spana in på är framförallt Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos som kommer nästa vecka, tycker jag ska bli högintressant. Det var ju lite kämpigt med arbetsmarknaden redan innan allt det här hände. Vi kommer alla ihåg strulet på Statistiska centralbyrån kring datan. Men vi såg ju liksom en försvagning på svenska arbetsmarknaden redan innan det här skedde. Och sen så kommer krisen och pangboom i Sverige som precis i de flesta länder. Så ser man att varslen går upp, arbetslösheten går upp. Och en grej som jag tror, just nu har det ju fortfarande varit ganska mycket fokus på hur djup blir krisen egentligen? Hur många blir av med jobbet? Vi vet att arbetslösheten kommer ligga högre framöver. Den kommer sannolikt stiga även under nästa år när man har de här följdeffekterna. Det är liksom en trög del av ekonomin. Den brukar komma efter allt annat. Nu, den här gången så kom den samtidigt som allt. Men det finns egentligen ingen anledning att tro att den inte fortfarande kommer vara trögare än de flesta andra delar av ekonomin i hur den rör
sig. I återhämtningen, ja. Och det låter ju helt... Det borde ju rimligtvis vara så även denna gång. Även om arbetslösheten steg mycket snabbare än vad det brukar göra i nedgångar så bör det ta tid. Jag håller med dig där, Felicia, att det bör ta tid innan den återhämtar sig. För går man till företagen här så att anställa folk är ju liksom det sista man gör. Man börjar ju så att säga försöka hitta andra sätt att klara sin uppgift innan man varaktigt börja anställa folk igen. Så kan det nog vara.
Ja, men exakt. Och alltså, även om vi skulle få en ganska snabb återhämtning i efterfrågan så tänker jag att osäkerheten kring viruset kommer finnas kvar så länge det inte finns typ ett väldigt tillförlitligt stort vaccinationsprogram i princip. Och om jag är en företagsledare i det läget så skulle jag vilja se till att verkligen hålla i kostnaderna utifall att det kommer till exempel en till våg. Och då är man ju inte så himla sugen på att anställa folk, så är det. Men det som är framförallt ganska intressant är väl att överlag så tror jag att, vi har ju varit inne lite på det här tidigare, olika delar av den globala ekonomin kommer återhämta sig olika snabbt. Men nu måste man börja liksom titta på sektorer, enskilda företag i de sektorerna, enskilda regioner för att se vägen framåt. Och det gäller även på arbetsmarknaden. Och om vi tittar på de företag som har drabbats snabbast och hårdast så är det ju tjänsteföretag. Det är alltså en del av ekonomin där det tenderar att vara fler unga personer som jobbar. Det tenderar, andelen utrikesfödda är högre om vi tittar på typ hotell och restaurang än vad det är i andra sektorer. Och en del av de här grupperna, typ unga personer, är ganska snabbrörliga på arbetsmarknaden. De har ett jobb under en ganska kort tid, går vidare till nästa, byter bransch lättare. Andra delar, som till exempel utrikesfödda, är inte lika snabbrörliga eftersom arbetslösheten generellt sett är högre för de grupperna. Så jag hoppas verkligen att Arbetsförmedlingen tar lite i det temat, den här fragmenteringen som vi såg redan innan coronakrisen. hur har den påverkats? Har den förvärrats? På vilket sätt har den förvärrats? Och vad säger det? Kanske inte så mycket om liksom arbetslöshetsnivån. För den är egentligen inte så intressant. Men mer vad händer med olika grupper på arbetsmarknaden? För det har långsiktiga konsekvenser för till exempel produktivitetsutvecklingen. Som är jätteviktig för tillväxten. Och jätteviktig för företagen också. Hur är det så att man kommer se att unga till exempel väljer att studera ännu längre än vad man redan gör? Tar det ännu längre tid att ta sig ut på arbetsmarknaden för att man passar på att skippa de här närmsta åren av osäkerhet genom att sätta sig i skolbänken istället? Alla sådana saker kommer ha effekt på mycket längre sikt än den här uppgången som vi ser i år och den volatilitet på finansmarknaden som vi ser i år. Så jag hoppas att de kan ta lite i det temat. De har gjort det tidigare. Sen kommer jag läsa även på semestern.
Det är något som de skulle kunna liksom börja diskutera i nästa vecka alltså, när de rapporterar.
Ja, men jag hoppas det ändå. Att man börjar prata lite om på mer detaljnivå. Hur ser det ut för olika grupper? Hur ser det ut för olika branscher? Det kan man hoppas på. Allt sånt där kommer ju börja komma in nu lite långsamt. Och förhoppningsvis är det här startskottet på det. För det avgör liksom återhämtningen på lite längre sikt. Alltså även om vi får en skarp återhämtning i tillväxt nästa år betyder inte det nödvändigtvis att vi har tagit igen hela BNP-fallet. Det är ju så procent funkar liksom. Och för vissa av de här sektorerna som har drabbats särskilt hårt, då inte minst i tjänstesektorn, så kan man prata om permanenta produktionsbortfall. Alltså det är produktion som man liksom inte tar igen. Att jag inte gick ut och käkade lunch på restaurangen längst ner i huset på Järvelsgatan i mars betyder inte att jag kommer göra det dubbelt så mycket när jag väl får gå tillbaka till min arbetsplats igen. Så det finns ändå liksom en permanent förlorad produktion på ett sätt som inte är lika utbrett inom industrin. Och de bitarna får effekt på längre sikt. Att man har tappat de nivåerna. Liksom. Så där, ja, alla sådana diskussioner känns väldigt, väldigt intressanta nu. Särskilt om man vill få lite paus från den här
snabb,
rörliga börsen.
Ja, så är det. Men det är intressant. Arbetsmarknadens veckostatistik var inget som jag ägnade någon tanke åt tidigare, men följer jag också den. Och inte minst siffrorna från USA då, som är väldigt, väldigt volatila får man väl säga. Det var ju någon gång här det kom in flera miljoner i jobb igen och sen så ut. Så det är spännande siffror.
Ja. De där är ju väldigt spännande faktiskt. Det ska bli väldigt intressant att se vad nästa månad säger. Ja, har du någonting annat för veckan som kommer?
Nej, det är väl att försöka hålla ordning på börssvängningarna här. Och vad det kan ta vägen. Det är väl det är lite så där mellanperiod innan Q2-orna som kommer med full fart då här först in i juli. Så, men vi får se. Vi är inne i sell-in May and stay away och det verkar ju funka alldeles utmärkt även denna gång då eftersom vi har haft inledningen av juni och åtminstone den här veckan har varit rejält negativ. Så det blir väl att följa börsen och sen så brukar det ju alltid dyka upp lite nyheter här och var.
Bra.
Men ska vi nöja oss så Felicia och önska våra lyssnare en trevlig helg och så får du ha en skön semester då, för det är sista dagen innan semestern är här för dig.
Ja, det är bara en vecka så jag är ganska snart tillbaka. Okay, men under den veckan tänkte jag försöka hinna lyssna i kapp på några av andra poddar. Bland annat Makrorådet med vår kollega Victor Munkhammar. Och sen har vi ju fler som inte kommer varje dag. Vi har Digitalpodden från Det Digital och så har vi Smarta pengar som handlar om privatekonomi. Den känner jag alltid att jag behöver lyssna på för att lära mig mer om den sidan av ekonomin. Och sen finns det ju såklart Ekonomistudion och Morgonpodden som kommer varje vardag. Så det finns att göra även när man är ledig.
Det finns det. Och ni där ute får ha en skön helg och tack för att ni lyssnade på Dagens Industris analyspodd. Tack!
Tack!
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.
I podden DI Jämställt Näringsliv möter vi kvinnorna som har nått toppen och personerna som verkar för ett mer balanserat näringsliv. I premiären ska vi träffa Sveriges mäktigaste techkvinna Sofie Benz. Och sedan hörs vi igen varje månad den 15. trevlig helg.
Hej, Andreas Johansson på DI:s nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.